Tack så mycket. Tack för att jag får komma hit. En förmån att få gästa Guds folk. Vem är jag och varför står jag här? Ja, frågorna kan vara många hos er. Kort kan jag säga att jag arbetar som pastor i en kyrka i Jönköping, Fjällstugan, Andreas församlingen som är en ekumenia församling på 50%, och sen är jag lärare i själavård på pastorsutbildningen ALT som EFK och Pingst och Alliansmissionen har tillsammans. Så jag är ganska ekumeniskt sinnad, och det tänker jag att vår Herre är också. Så det är gott att få vara tillsammans som Guds folk. Och så får jag möjligheten ibland att få åka iväg så här. Och det är ju nästan det allra roligaste. Och få stärka varandra. Och idag så är det ju ett tema som handlar om psykisk ohälsa. Och det är svårt att väja för också i predikan, känner jag. För alla har vi ju en hälsa som kan vara mer eller mindre god. Och därför är det här angeläget för oss alla. Att få komma med vårt mående till Jesus Kristus. Och det är också en del av predikan. Jag ska försöka spegla tidsandan och så Bibelns svar på detta. Så om du nu sitter där och tycker i början att det var lite bibelord här, så vill jag bara säga lugn. Om du sitter kvar hela predikan så hoppas jag att du känner att det har balanserats liksom. Men för att få upp axlarna och för att känna på hur det verkligen är i det som du och jag lever i, så behöver vi liksom se först vad vi är mitt i. Men vi ska be en bön, och jag tänker att du gärna får ställa dig upp och skaka lite. Jag ska inte predika jättelänge, men det kan vara skönt att få resa sig upp och sådär. Så ber vi en bön innan vi låter Guds ord få tala. Jesus, jag tackar dig för den här dagen. Jag tackar dig för att du är här alldeles nära, Herre. Och jag tackar dig att du känner oss så väl. Och du vet om vårt mående idag. Du vet om vår vardag, Herre. Hur vi har det i den tid som är. Och nu ber vi att du också ska möta oss i det som är. Inte det som vi tänker skulle ha varit eller blivit eller så här. Utan möt oss i nuet, för det är det enda du kan möta oss i, Herre. Och tack att vi får räkna med dig. Tack att du rör dig bland oss, Herre. Tack att du manar gott för oss. Så låt ditt ord få beröra oss, få stärka oss. Få hjälpa oss vidare, Herre. Att hålla fast vid dig. Och att känna att om vi är, får vi också vara inför dig, Herre. Så led oss med din gode heliga ande. Amen. Varsågoda och sitt. Vi måste kanske ändå, inte måste, det är ett jobbigt ord. Vi kan börja med ett bibelord i alla fall, så vi får lite grund då. Johannes 17 och 15, då står det att Jesus ber för dem som är hans. Då står det att jag ber inte, säger Jesus, att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Jag tar det en gång till. Jag ber inte, säger Jesus, att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Ibland kan du och jag känna, när vi tittar på hur det är på nyheterna, när vi kanske bara går ut på den här platsen där vi bor och möter grannar, eller när vi tittar in i vårt eget, så kan vi känna att ska vi verkligen vara här på den här jorden? Det vore smidigare att vara i himlen, va? Det vore enklare. Inga krig, inga konflikter, inget mörker. Då ska vi veta att Jesu ord är att vi ska vara här. Vi ska vara mitt i allt det som är. Men vi ska också känna att Jesus själv har bett för oss, ber för oss, manar gott för oss och vill stärka oss, att beskydda oss ifrån den onde. För mycket av det som gör ont kommer också från den onde. Sen vet vi att det där är så känsligt. För att vi tänker, om vi drar det till sin förlängning, har vi ont? Är det den onde som flåsar? Och jag ska inte göra en stor utläggning av det, men jag vill bara mana från början att all ondska kommer från den onde. Men det är inte så att vi ska känna att om vi drabbas av det som gör ont, att det måste vara den onde som står och kastar på oss. Vi lever i en tid där den onde finns med. Och det där är inte att liksom han slår på vissa och inte på andra, utan att vi får hitta en balans i det. Vi får ta mer av det där under dagen, men jag vill känna tillsammans med er att Gud är för oss och Gud kämpar med oss. Och att ha ont betyder inte att vi är av den onde, utan det är en del i den här världen, i den här tidsandan, att den onde har också en plats där han härjar. Vad finns då att känna av i den här tiden? Ja, men det är ju att vi ständigt blir avbrutna. Har ni upplevt det? Att man inte får tänka färdigt förrän det kommer plinga till på mobilen. Det kommer någon och skakar igen om man är småbarnsförälder. Eller det händer någonting. Det är svårt att få tänka färdigt. Och det där gör någonting med oss, att vi liksom inte får göra färdigt, utan vi hela tiden avbryts. Och så kommer man sådär, vad var det nu jag tänkte? Vad var det vi sa? Och så kan det vara med kontakter också, att man kommer knappt ihåg, vad var det vi sa när vi träffades sist? Ja. Det skapar en förvirran att ständigt bli avbruten, och att vi också förväntas vara uppkopplade. Att vi ska svara på ett sms snabbt. Att vi ska ringa tillbaka. När man inte hade nummerpresentatör förr i tiden, när man inte visste att någon hade ringt, så kunde man inte ringa tillbaka. Nu vet vi ju allt, och då finns det andra förväntningar på oss. Och det gör någonting med oss. Vi lever i en tid när vi sover mindre än man gjorde för x antal år sedan. Dagarna förkortas, för du kan ju ta med datorn hem och jobba på natten också, om du vill. Det finns inga tydliga gränser, utan det flyter ihop. Vi premierar utveckling. Du ska helst stå på tårna hela tiden. Kom igen. Det finns alltid någon fortbildning att gå vidare med. Du ska alltid vara på väg. Nåde dig om du stannar upp. Va? Om du är en eftersläntare. Det går ju inte i den här marschtakten som är, va? Ramlar du ur ledet så, ja, synd, då kan inte vi ta hand om dig. För vi ska vidare, vidare, vidare. Och ibland smyger det sig in också i kristna led. Att det blir lite prestation. Att vi ska hela tiden liksom pressas vidare. Det gör någonting med oss. Den där snabbhetskulturen som det blir. Att vi ska äta snabbpasta. Vi ska gå quick-kurser liksom. Vi ska gå en snabbterapi. Vi ska till och med, man kan till och med lära sig hur man läser fortare. Snabbt ska det gå. Det gör någonting med oss. Hastigheten kan lätt bli ett mål i sig, och då tappar man ju någonting på vägen. Längtan försvinner ju när man hela tiden ska bli tillfredsställd så här snabbt. Barn kan inte vänta. För längre sen så fick man vänta till jul och när man fyllde år, när man fick en present. Nu får man, eller så köper man ju det man vill ha hela tiden. Längtan försvinner, och det gör någonting med oss. Det påverkar våra relationer. För att då kan saker och ting och människor också bli utbytbara. Nej, det här går ju inte som jag vill. Det här tar inte lika kort tid som jag önskar. Det här blir inte bra. Jag har inget tålamod. Och de som likt mig har fötts med väldigt lite tålamod från början, då blir det väldigt påfrestande ibland. Kanske skulle finnas någon mer här som har lite mindre. Vi är lite olika. Mm. Att pressas hela tiden gör någonting. Och det gör också någonting framförallt med vår psykiska ohälsa. Att den ökar. Ni ser, jag pratar så fort så att jag kan nästan inte svälja. Är ni med? Känner ni det? Ja, det är precis så här det ska vara just nu. Mm. Ni vet att det finns ingen sanning som är sanning heller, sägs det. Trump och hans rådgivare har hittat på alternativa fakta. Vi lever i en tid där det är svårt att veta vad är det som är sant. Är vänner mina vänner, eller är det bara kontakter? Julkorten minskar ju hela tiden för att man vet inte vem man ska skicka dem till, för att en kontakt på jobbet skickar man väl inte julkort till, eller? Och vem är min vän? Vi har många kontakter, men en kontakt kan man väl inte ringa när man ska flytta om bärhjälp, eller? Det blir förvirran vad gäller både sanning och vänskap. Ytterst så skapar det en osäkerhet. Vem är att lita på? Och vem kan jag lita på mig själv? Känner ni att ni börjar bli lite förvirrade? Ja, vem kan jag lita på? Ja, vi uppmuntras ju till att lita på oss själva. Självet är ju nästan en religion i sig själv. Tack. Det här var ju lite för tidigt i predikan med vänskapen och att man ställer upp för någon annan, men tack. Alltså det där, att lita på sig själv, det är ju inte helt lätt. Men det är ändå så vi fostras, att du har ju svaret inom dig själv. Fast alla svar har vi ju inte i oss själva, eller? Nej. Jag tror faktiskt, utan att känna er, att det finns en del saker ni inte kan svara på. Jag vet definitivt att jag inte kan svara på allting. Vi har inte alla svaren i oss själva. Men vi luras lätt att tro det. Och i det här tappar kyrkan mark. Det är svårt också när man känner sig nedstämd om jag ska ha alla svar i mig själv och upptäcker att jag kan inte ha alla svar, för då blir ju min hälsa mitt eget fel. Då är det ju mitt eget fel att jag mår dåligt. För då har jag ju inte förmått att lyckas att hitta de rätta redskapen. Och så blir jag ännu mer pressad. Att mitt liv är mina egna val. Ja, jag får skylla dig själv. Att du gör så dåliga val. Det skapar en nedstämdhet. Robert Eriksson skriver i sin bok Nu är allt vi har att den människa som jag har framför mig är just nu den viktigaste människan jag har i hela världen. Men så är det ju inte så vi tänker eller ser på varann. För vi är ju ofta så splittrade. Har ni stått och pratat med någon och så ser ni att den liksom tittar sig omkring på alla andra? Vad gör det med oss? Att inte få bli sedd. Alltså vi har ju varann här, fast det är inte jag som är viktigast. Eller paret som sitter och tar en fika på kaféet och så tänker man, men vad romantiskt och mysigt. Fast de pratar ju inte, de sitter med varsin mobil. Eller paret som ska gå och lägga sig och så spelar man Wordfeud. Istället för att fråga hur man hade. Man kan ju fråga varandra hur man har haft under dagen och spela Wordfeud. Så spelar du Wordfeud så, ja. Men alltså ni fattar själva grejen. Så nära men ändå så långt ifrån. Terapeuten har blivit en räddare och coachen i den här tiden. Man kan köpa sig vänner. Någon som finns där som man alltid kan gå till. Fast är det någon att lita på som egentligen är ens vän? Jag pratade med en kvinna som är sexolog och då sa hon så här. Förr i tiden så pratade människor om att det var så mycket förbud hela tiden. Och många som kom i samtal för sexuella relationer och problematiken det var att man kände för mycket. Man visste inte var ska jag ta vägen med allt det här liksom, som jag känner. Nu lever vi mer i en tid av påbud. Nu ska du känna så mycket så de som kommer nu, sa hon, de vet inte hur de ska orka med. De känner att de räcker inte till för allt som förväntas att de ska känna eller göra. Är ni med på hur galet det är? Vi lever i en tid som pressar oss på alla håll och kanter. Och vi pressas att vi ska få. Och ibland också ge och ge så att vi faktiskt ger upp till slut. Vad gör vi då? Känner ni nu att ni har fått upp axlarna och nästan känner att det här var inget roligt att komma hit idag. Då har jag lyckats. För nu vänder det. Vad säger Bibeln till nutidsmänniskan? Vad säger Bibeln när vi liksom har byggt upp det här Babelstornet nu där Gud själv får gå in och liksom rasera och säga att lägg av nu. Det handlar inte för människan att prestera sig upp till himlen. Det handlar om, som det står i Filipperbrevet 2, att jag genom Jesus Kristus, säger Herren, har gått ner i djupaste. Att Jesus har gått ner och antagit en tjänares gestalt. För att hjälpa och lyfta en värld. För att se vår sanna identitet. Gud får rasa våra babelstorn när vi försöker dras med i det här. Som hela tiden vill prestera oss uppåt. Som gör att det handlar om vår egen skicklighet. Bibeln säger att det inte är på vår skicklighet det beror. Det är inte det, det är på Gud det beror. Det är han som älskar så att vi kan älska. Det är han som har sänt sin son så att vi kan bli frälsta. När ytan spricker, när vi får liksom, det går inte. Jag har ramlat ur den där marschtakten för länge sedan. Det går liksom inte. När vi får vara ärliga, då får vi mötas upp utav Guds ord som säger att Jesus Kristus är sanningen. Han är vägen och han är livet. I det finns ingen alternativt fakta. Det finns en sanning. Och sanningen, säger Jesus i Johannes 8, sanningen ska göra er fria. Och människor är mer bundna än någonsin. Inte av liksom intrasslade band, men av liksom förväntningar. Och vad ska den säga om jag skulle gå lite hitåt istället? Eller vad skulle det sammanhanget säga om jag? Vi kan vara bundna. Vi kan vara bundna till släktingar, till vänner. Sanningen ska göra oss fria. Sanningen. I det får vi också veta att när vi säger att så här är det. Jag orkar inte. Då finns det en frihet som Jesus också manar oss till att få uppleva. I Romarbrevet 13, känner ni nu att nu blir det lite bibel här? Nu bygger vi på. I Romarbrevet 13 så står det så här. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till. Inte med festande, drickande, orgier. Inte med strider och avund. När ikläder er Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska. Att begärens väcks. Vad var det stod i början? Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Tack och lov att det inte står att dagen är snart slut och natten är nära. Utan som kristna får vi ha ett hopp. Att även om det är mörkt, även om vi känner att det är liksom vargtimmen, ångesten river i oss. Så vet vi att det är inte allt. Den här sträckan ska en dag ta slut. Och gryningsljuset. Det eviga ljuset, Guds himmel väntar. Det är det kristna perspektivet som också får bära oss när vi är på väg upp i den här prestationstornet. Liksom. När vi tror att vi ska nå Gud och vi ska bevisa hur bra vi är själva med alla fantastiska val vi gör i livet. Evigheten, vi bär evigheten i oss. Det bästa ligger framför. Det här är inte allt. Mycket av det som lurar nutidsmänniskan är att man tror att det här är paradiset. Det blir inte bättre än vad det är här. Och då gäller det ju att maxa. Men vi vet ju med Bibeln som sanning att detta är inte allt. Det är bara en försmak av det som kommer. Att ikläda sig Kristus. Att inte ta flyktvägar, utan ta den där vägen som är sann. Den där vägen som inte går genom det ena diket eller det andra, utan som är vägen igenom. Att ikläda sig Kristus. Att våga räkna med Gud. Innan fick jag frågan så här: har du några PowerPoint-bilder? Nej, sa jag. Det har jag inte. Vill du ha overhead? Nej, inte ens det. Jag är ännu mer gammalmodig. Jag har med mig, precis som söndagsskoltanterna ni vet, i början av 1900-talet, en påse med lite rekvisita. Så är det. Jag älskade söndagsskolan och jag har liksom inte kommit ur det än. Utan jag tänker att det är så, vi behöver leva, vi behöver förstå bibelordet. Och då får vi använda vanliga saker. Jag börjar med en lerskärva. Den är jätteful. Den är sprucken, den är en del av något som har varit något annat. I Jeremia 18 så står det så här. Detta ordet kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus, där ska jag låta dig höra mitt ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Och ibland så misslyckades kärlet som krukmakaren formar med sina händer. Och då gjorde han ett nytt kärl. Så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra så med er? Så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer. Gud ger nya chanser. Det är okej att ha ett förflutet. Det är okej att vara människa. Det är okej att gå sönder. Gud ger inte upp på oss. När vi kommer in i den här prestationstonskänslan, då finns det inga nya chanser. Synd för dig att du var så dålig, att det gick så dåligt för dig. Ja. Men det är inte Guds sätt. Det finns alltid möjlighet. Det finns alltid ett hopp. En framtid. Ja, säger du. Du vet inte hur jag känner och mår. Jag kämpar med det där som står. Ni vet, Bibeln är den bästa psykologiboken. Jag säger bara det. I Jesaja 28 så står det en beskrivning som faktiskt många kämpar med idag. Den linjal jag har här, om du undrar, den är 30 centimeter. Alldeles för kort liksom. Ska jag hålla på och mäta här så skulle jag haft något annat. Den här har jag när vi har bönevandringar. På linjalen står det: Gud, hjälp mig när jag känner att jag inte räcker till. I Jesaja står det så här. 28, vers 20. Bädden är för kort när man sträcker ut sig. Täcket för smalt när man kryper ihop. Känner ni? Det funkar liksom inte. Det räcker inte till. Ibland kan vi känna så här. Det spelar ingen roll hur vi gör. Så räcker vi inte till för de närmsta, för arbetet, för församlingen. Kanske inte ens räcker till för Gud, får vi för oss. Vad är Bibelns svar? I vår sårbarhet. Har vi ett bibelord igen? Andra Korintherbrevet. Denna skatt har jag i ett lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Jag kan vara ansatt, jag kan vara på alla sätt i upplevelse av att det här är för mycket. Men det spelar ingen roll. För Gud är på min sida. Gud bor i mig. För poängen är inte att det handlar om min duktighet. Utan det handlar om att jag är jag. Det spelar ingen roll hur lång den här linjalen är. Poängen är att man vill vara med och liksom finnas som den man är. Nu ska vi snart landa. Jag vet ju inte hur länge man predikar i den här församlingen. Än har ingen somnat, tror jag inte, men vi får väl se. Det var någon här innan som hade hört mig predika. Och då kan det tänkas att ni har hört det här, för det här är en av mina, ja, de där bibelberättelserna som liksom drabbar mig så, som jag inte kan gå förbi. Den står i Lukas bland annat. I Lukas 8. Det handlar om hur Gud är. För att ibland kan du och jag få för oss att det finns liksom en solsida och en skuggsida. Jag vet inte hur det är i Vargen, men jag vet ju i Jönköping och runt där att du kan bo på rätt sida järnvägen eller fel sida. I vissa andra delar i Sverige kan du bo på rätt sida älven eller fel sida älven. Du kan bo på, ja, ni fattar själva grejen liksom. Och vi människor kan få för oss att, ja, men det är ju lite finare. Det är lite bättre om vi håller oss här eller där. Eller, ja, ni vet så. Vi gör upp olika så här. Hurdan är Gud? Hurdan är Jesus? Han hade ju några lärjungar som var ungefär som du och jag, som tyckte att, vad är det nu på gång? Nu ska vi åka till andra sidan, säger Jesus. Alltså till den där platsen där man inte oftast ville åka liksom. Va? Nu ska vi åka dit, säger Jesus. Nu ska vi ta oss till andra sidan. Och jag tänker att det var så klockrent, för att i Jesu ögon finns ingen andra sida. Allt är hans sida. Jorden är hans. Finns inga skuggsidor i Jesu känsla och närvaro. Han är ju överallt och älskar alla jordens barn liksom. Så nu tar han lärjungarna på en sån här tripp för att de ska fatta hur det är att gå med Gud. Nu ska vi ta oss till andra sidan. Och vad var det de mötte på andra sidan nu då? Ja, här möter de en man som andra har gett upp på för länge sedan. Psykiatrin har inget att ge. Grannar, vänner, släkt, ingen orkar. Han har sån ångest och så mycket som härjar i honom så han skär sig. Han är den första som håller på med självskadebeteende. Han skriker. Han kan inte ha kläderna på sin kropp. De har han för länge sedan liksom förstört. Han härjar runt där i de här ödetrakterna. Ensam har han blivit, för människorna har gett upp på honom. Så kommer Jesus dit, eftersom det finns ingen plats dit Jesus inte skulle gå. För Jesus vill vara där människorna är. Där människorna är, där är Jesus. Och där Jesus är, där är människorna, om vi läser Bibeln. Jesus möter mannen. Han återupprättar den här mannen. Han ser honom för den han är. Den här mannen har hört så många röster. Det är så mycket som har dratt i honom. Kanske ända sedan barnsben. Så han vet inte vem han är. Vem han tillhör. Vad han förmår. Men i mötet med Jesus står det att han kommer till sina sinnen. Han kommer till sina sinnen. Han blir återupprättad. Han sitter lugnt vid Jesu fötter. Det händer någonting i honom. Trots allt som har härjat i honom. Och man kan fundera på vad det var. Det står att han var besatt. Och oavsett om det har med demoner att göra, psykisk ohälsa att göra, eller människors oförmåga att se vem han verkligen var. Oavsett vad det var som gjorde att han mådde så dåligt, så ser vi att i mötet med Jesus så händer någonting. Hans sinnen väcks. Jag tror inte han varken kanske såg, hörde, förmådde se och ta in det som fanns omkring. För han var så uppfylld av sitt inre. Så möter han Jesus och jag tänker att han hör nog fågelsången. Han ser människorna omkring sig. Han blir återupprättad. Jesus ger nya chanser. Så också med dig och mig. Det finns ingen annan sida. Det finns ingenting som är så skitigt, fult eller gör så ont att inte Jesus skulle kunna möta upp. Det får vi ta med oss. Och natten går mot dag. Och i Jeremia 29 står det: jag vet väl vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Och jag ska ge er en framtid och ett hopp, säger Herren. Nu kommer sista bilden som är sån här liten sån här, vad heter det? Det finns ju något fint ord, överbyggningsmening var inte det fina ordet, utan ja, ni fattar. För att locka er att vara kvar till eftermiddagen. Mm. När livet går för fort, då går det sönder i oss. Det här är ett träd med sina årsringar. Ganska fint träd. Det har vuxit ganska jämnt. Om ett träd har vuxit i skuggan av någon annan, ett annat träd, så syns det i årsringarna. Om man bara är någon annans barn eller släkting eller brorsa eller syster. När man får vara den man är, då växer man på i lagom takt. Men när man blir tagen ut ur sitt element, alltså det här är ju inte en träbit som ska vara här inne. Den skulle ju vara i skogen. Men när den har skurits ut och jag har tagit in den, det blir varmt, det börjar processer i det här som går alldeles för fort. Vad händer då? Jo, den går sönder. Och precis så är det med dig och mig. När livet går för fort så händer någonting i oss som påverkar dem vi är och har varit genom tid. Det ska vi prata mer om i eftermiddag. Nu ska vi be en bön och så får vi fortsätta sen. Jesus, jag tackar dig för det du har talat med oss om. Jag tackar dig för att du inte har gett upp på någon enda av oss. Jag tackar dig för att du är trofast i dina löften här. Att du är sanning. Och du vill hjälpa oss. Och du vill hjälpa oss att hjälpa andra i den här tiden här. Att inte drabbas av att tro att allt beror på oss själva. Utan hjälp oss att kroka arm med dig, Herre. Våga säga som det är, Herre. Och vi vill be att du ska lägga dina sårmärkta händer på oss, Herre. Läka oss, återupprätta oss. Du ser om vi behöver få öppnade sinnen, Herre. Om vi har sår över att inte vara på rätt sida. Komma från rätt släkt och samhälle, Herre. Om det finns saker i vårt förflutna som kommer upp, Herre, till ytan. Hjälp oss att processa det på ett sätt som lägger sig till rätta i våra liv. Och tack att du aldrig säger att du får skylla dig själv. Utan du säger välkommen. Kom och följ mig. Amen.
Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Smärta som bränner sönder din kropp, din svaghet ser inget kvar. Om du inte kan bli helig, Jesu armar, i vems armar ska du då bli helig? Men han går här.